Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Följande rader går att läsa på Sunnebloggen på nätet. I slutet av 1980-talet börjar paret Herta och Walter Hedlund få en näst intill bizarr tanke i huvudet. Herta Hedlund, med ursprung i Österrike, var väl bekant med kurorterna som ligger insprängda i bergen där. Orter dit folk åkte för att bara vara och må väl. Idag finns det tusentals ord kopplade till wellnessindustrin. Då fanns inget. När de skulle presentera sina planer hade de inte ens ett namn för det som de ville skapa. Det kan man kalla visioner. Men namnet blev Life Center och sagolika Sunne fick ett eget sagoslott. Ett hotell där endast det bästa var bra nog. Bäst inom livshantering. Och det hotellet, det är det som idag kallas Selma Spa. Herta Hedlund, välkommen till Sunnepodden.
Oh, tack så mycket.
Ja, vi damp ju rakt ner i din och Walters vision för det andra stora hotellet som du och din man alltså låg bakom. Kan du berätta lite för oss om bakgrunden till allt detta?
Ja, för det hela började ju med att vi flyttade till Sunne i samband med att vi byggde hotell Selma Lagerlöf. För vi hade ju tidigare drivit flera verksamheter tillsammans. Men när vi fick veta att Sunne kommun hade lagt ut en stadsplan med hotelländamål så blev vi genast intresserade. Tidigare hade vi ju drivit verksamheter som vi hade tagit över efter andra. Och nu skulle vi få möjlighet att skapa någonting helt från vårt eget huvud. Att det blev just Sunne är egentligen ingen slump. För Walter hade växt upp i Ekshärad och kände väl till Sunnes styrkor. Och Sunne var lite grann utav metropolen i Värmland efter Karlstad, om man kom ifrån Ekshärad förstås. Och dessutom så blev vi väl mottagna av Sunne kommun redan vid vår första kontakt.
Vad befann ni er då geografiskt när ni liksom såg detta att, med Sunnes stadsplanering? Var bodde ni?
Då bodde vi i Karlskoga. Vi hade då drivit flera stadshotell. Vi hade drivit stadshotellet i Karlskoga. Vi hade drivit stadshotellet i Kristinehamn också. Men vi bodde som sagt i Karlskoga och såg detta i Värmlandstidningen. Men Sunne var ju... Vi drogs ju verkligen till Sunne. För Sunne var ju då och är ju naturligtvis fortfarande en stark turistkommun. Med både sommar- och vinterturism. Det var Mårbacka, Rottneros och Tossebergsklätten och ja, de fantastiskt fina omgivningarna här. Och detta var då sommarturismen och skidbacken dominerade ju vinterturismen fullständigt. Mm. Och när vi då hade med oss det här ifrån 70-talet där man hade börjat att konferera. Vi hade ju som sagt drivit ett par stadshotell och där byggde man om festvåningar till konferenslokaler. Men nu hade man möjlighet att bygga ett helt nytt konferenshotell.
Där alla de behoven, ni kunde liksom se det framför er, hur ni kunde skapa miljöer som verkligen levde upp till de där konfererandet.
För Hotell Selma Lagerlöf byggdes ju och utrustades med en toppmodern konferenshotell och vi fick otroligt stor uppmärksamhet. Mm. Och det här blev ju så fantastiskt därför att på det här sättet så täckte man ju in hela året. Man täckte in vår och höst med konferenser och man hade sommar och vinter för turister i grova drag förstås. Mm. Och hotellet blev ju då en stor succé redan från första dag och med en verkligen en hög beläggning.
Vad roligt. Hur gick ni ut och talade om att ni fanns sen när hotellet var på plats?
Ja, men i och med att vi fick så god ekonomi i företaget så kunde vi också driva en stark marknadsföring. Mm. Bland annat så annonserar vi med helsidor i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och på så sätt så marknadsförde vi ju inte bara hotellet utan även Sunne som destination.
Just det.
Ja.
Det jag måste fråga dig, vad är vi på för år? Och när ni såg den här att Sunne kommun så att säga, hade plats för hotell, vad var vi i tid då och hur många år tog det innan det stod på plats?
Ja, det var nu 1980 och sen så 81 byggde vi upp på sommaren 82 så öppnade det. Men att driva ett hotell på landsbygden, det kräver ju väldigt mycket. Det är att driva ett hotell i en stor stad, då finns det otroligt mycket aktiviteter i staden redan som naturligtvis gästerna efterfrågar. Men att driva ett hotell på landsbygden kräver att man har mycket aktiviteter inom hotellet. Och man måste ju skapa något för att gästerna ska bli intresserade av att komma. Och vi ville inte nöja oss med nattklubb och dans, utan för det hade vi haft tidigare på de här stadshotellen bland annat. Och det är ganska slitsamt. Så att vi satsade mycket på kultur. Vi hade stora konstutställningar och konserter och scenframträdanden. Vi hade ju en jättestor konstutställning med Bengt Lindström.
Aha, fantastiskt. Mm. Men då måste jag fråga också, det är klart att det fanns, det måste jag också stoppa upp och säga att det verkar ju vara en av era förmågor att ni landar ju in i en kulturbygd och det ser ni och så bygger ni vidare kring det så att även det som pågår inne i hotellet så att säga bygger vidare på Rottneros fanns i närheten, Mårbacka fanns, men det är ju mer sommardestinationer, men så fångar ni upp detta med det kulturella och ser till att det blir inom hotellets väggar också. Det är ju...
Absolut, och dessutom hade vi en sån fantastisk tur därför att då i början på 80-talet då kom Lennart Edberg tillbaka till Sunne, han blev skolchef här i Sunne.
Då måste vi berätta för de andra vem är han? Tänk att det finns unga människor som lyssnar.
Ja, Lennart Edberg, jag som sagt han anställde som skolchef. Han var värmlänning, han var från Karlstad egentligen och hade bott ute i Sverige. Bland annat så var han, alltså det här är länge sedan på 70-talet, domare i Vi i femman kanske, några kommer ihåg det. Mm. Ja. Och när han kommer tillbaka till Sunne hit så slås han utav att Selma Lagerlöf var egentligen mera känd ute i Sverige än vad hon var omtalad i Sunne. Mm. Och på så sätt så startade man någonting som då är Kulturveckan. Och vi fick frågan om vi ville vara med i det. Och det ville vi. Så tillsammans med Sunne kommun, Fryksdalens Sparbank och då Hotell Selma Lagerlöf var stiftare för det som heter då Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris. Och syftet med det huvudsyftet var ju att dela ut ett litteraturpris i Selma Lagerlöfs anda till en författare som skriver i Selma Lagerlöfs anda.
Och detta har ju förvaltats väl genom alla år. Det fortsätter.
38 år har det varit och detta är ju så fantastiskt. Därför att själva Kulturveckan kan man ju säga är en paraplyorganisation till naturligtvis stiftelsens egna programpunkter. Men också ett stort antal föreningar och privatpersoner som arrangerar programpunkter. Med bland annat då litteratur, konst, musik och dans. För det är verkligen fantastiskt att detta får pågå år efter år med nya kreativa personer i ledning som är besjälade utav kulturen. Och det är så viktigt för Sunne. Mm.
Ja, otroligt. 38 år.
Ja.
Och det är ju en av anledningarna till att jag kom till Sunne till exempel. Och det kommer ju in människor hit också långväga ifrån. För de här pristagarna till exempel, de ska ju skriva på svenska. Men det kan ju vara en finlandssvensk om det var för några år sedan bara här. Och ofta är det ju kanske stockholmare och göteborgare. Och jag vet ju att flera av dem har aldrig satt sin fot i Sunne, men blir ju häpna över allt vackert som finns här. Så det var ni verkligen en fin del av. Ja, men Hertha, då har jag en fråga här som ju handlar om det stora hotellet som sen byggdes. För det gick ganska raskt. Hur många år var det emellan det första hotellet ni byggde och sen detta fina spa som står idag?
Ja, det var 10 år, så 1991 så öppnade spa. För hotell Selma Lagerlöf var ju... ett av Sveriges första hotell som byggdes med inriktning på konferenser. Men som sagt, så redan i början så fick det mycket uppmärksamhet. Och det gick ju, som jag har sagt tidigare, bra redan när man började. Eller redan när man öppnade det. Men, och det här gjorde ju naturligtvis att det öppnade ju ganska många dörrar för oss sen. När vi i många människors ögon kom på det mest, den nästintill bisarra idén att bygga ytterligare ett stort hotell i Sunne. Men som jag berättade tidigare så hade man ju redan som efterfrågat ett friskvårdskoncept i och med Hotell Selma Lagerlöf. Bland annat så hade vi ju då redan en uppgörelse med Sunne kommun att man skulle bygga ut Sundsberget med motionsspår och löparslingor, vilket som också blev gjort. Så är det ju så att jag kommer då ifrån Österrike och där har, dit åkte ju min man och jag ofta, och där har man en stark tradition som kallas kur. Och vid ett tillfälle så var vi i Österrike på ett studiebesök och vi kom in i en trång, bergig dalgång som så småningom öppnade sig, och där låg det flera jättestora hotell och stora badanläggningar. Mycket utav det här är ju uppbyggt kring termalbad i Österrike, och hela intrycket blev ju oerhört starkt. Och vi fick ju först ett rum efter att vi hade besökt flera utav de här hotellen.
För att det var
så mycket folk. Och vi började fundera på att kunde man inte skapa någonting sånt här i Sunne? Kanske inte precis en kurort, men ändå en del i ett hotell. En kul del.
Mm. Du får förklara detta termalbad. Är det att det är tempererat? Eller vad betyder
det? Nej, termalbad det är ju med svavel och andra mineraler som kommer ur jorden. Mm. Och det kommer upp varmt vatten ur jorden, alltså, ja.
Lite som på Island och deras...
lite grann åt det hållet, ja.
Okay. Jaha, så där fick ni liksom idén och ni... Det fanns, jag tänker det här, det ligger lite samtidigt när det är hon Susanne Lanefelt, vi ska gympa, och det ligger liksom i en slags tid där det var frisk vård kom in i...
Så var det ju, därför att i och med att vi startade upp det här så var vi ju tvungna att leta rätt på många duktiga samarbetspartners.
Mm.
Och då sökte man ju bland dem som i slutet på 80-talet hade en ledande ställning på respektive områden. Det handlade då om maten, om fitness, om träning, om skönhetsvård, om allt.
Mm. Och ni lyckades få... Jag tänker det var ju, ni fick en bra plats för hotellet. Du pratade om den motionsmiljö som finns där uppe, om spåren och så. Lades de innan hotellet byggdes eller skedde det parallellt då, den här motionsslingan som finns?
Motionsslingan lades ju redan då 80-talet när Hotell Selma Lagerlöf byggdes.
Men det var inte svårt att få kommunen att nappa på detta experiment nummer 2?
Absolut inte. Det blir ju så att när man har när man har visat någon gång att man kan göra någonting bra, då har man ju ett sånt renommé, det öppnar ju verkligen många dörrar då. Mm. Så det var absolut inte utan...
Både du och Walter tycks ju ha haft en förmåga också att entusiasmera. Du pratar om samarbetspartner här och hur ska jag säga, vad är det för förmåga som du hade eller som han hade att få folk med sig? Går du att berätta om det? Går du att se det kanske?
Ja, om man ska se till Walter så är det svårt att bara med några få ord beskriva honom, men jag kan ju säga att jag tror ändå att om man ska klara av ett sånt här stort engagemang så måste man vara en riktig visionär och entreprenör. Och det var Walter. Han var besjälad av att utveckla och förverkliga en idé. Inte bara för sin egen skull, utan för att göra något som många kunde känna glädje och stolthet över. Och att människor kring honom växte. Han fick ibland frågan om han var en gambler. Mm. Och då svarade han alltid nej. Han insisterade på att det handlar om intuition och våga ta vara på tillfällen som dyker upp. När han kände att det här var något för oss, så var nästa steg alltid en noggrann marknadsundersökning. Det är livsfarligt att lyssna för mycket på andra. Det gäller att följa sin egen idé och lita på sin intuition, sa han ofta. Mm. För annars så tappar man lätt färdriktningen. Dessutom, som man ofta sa, att måste man vara nischinriktad med hög kvalitet. Och det är ju verkligen enkla ord, men svåra att leva upp till.
Mm. Ja. Mm. Verkligen. Och jag vet inte, men många av oss fungerar ju kanske så att man just hör runt med en massa människor, man har fått en idé, vad tror du om det här, vad tror du om det här? Men erfarenheten kan ju också vara att man får väldigt olika svar, och då kan man ju snarare tappa sin egen entusiasm om man får, någon säger ja, det låter jättebra, och nästa säger nej, det skulle jag aldrig våga. Det gäller ju att vara bestämd. Och som han säger, och jag antar att du var med på samma, att den där inre intentionen som man har och viljan, att den får råda då.
Ja, det är ju svårt för andra människor att förstå hela ens... själv är man ju så otroligt insatt i hela projektet och hela problematiken. Mm. Och det är ju svårt för andra människor att förstå.
Naturligtvis. Ja, och föra över. Mm. För man har ofta processat längre när man kommer och ber om de där råden kanske. Mm. Ja, jag måste ställa en annan fråga här nu, Herta, som kanske blir lite rolig, men är du själv en väldigt kräsen hotellgäst? Jag tänker, ni var runt där i Österrike och tittar på de här fina, du som har varit i branschen så länge, det är jättesvårt, folk blir alldeles för stora själva när de kliver in i deras foyer på ett hotell och nu kommer Herta Hedlund, eller hur?
Det tror jag inte, nej. Jag tror jag inte, och jag är inte någon kräsen hotellgäst, däremot så ser man ju ibland när en anläggning inte satsar tillräckligt på sin personal. Därför att det är ju så här att personalen är ju den enskild största framgångsfaktorn i en sån här bransch som är så otroligt personalintensiv. Mm. Men satsar man på sin personal så tror jag att det är den absolut största framgångsfaktorn. Mm.
Vad kan det vara som man gör för sin personal? Vad är det som gör att man får deras entusiasm eller sprider sitt kunnande?
Naturligtvis måste det vara utbildning i det. Utbildning, och sen är det ju många gånger är ju de som är absolut närmast gästen kanske inte satsas mest på i en organisation. Och det är väldigt viktigt. Mm.
Om man lämnar lite grann detta med hotellen, så har du också satt din prägel, tycker jag, i Sunne på andra sätt, för du är också engagerad. Vi har nämnt Kulturveckan redan, men jag vet också att du engagerade dig starkt under flyktingvågen 2015. För du är ju lokal Röda Korsare, du var aktiv då, men du är också aktiv nu. Och när vi gör den här intervjun, så den här våren här, så är vi ju mitt i den här krisen med Ukraina. Vad är det som gör att du också har ägnat mycket tid åt den sidan i ditt liv?
Ja, jag har ju varit mycket aktiv i föreningar och i styrelsen. För en del styrelser har jag ju suttit i och fått utrymme för och användning för min erfarenhet. Och det är ju roligt, men andra uppdrag har ju varit ideella, och då har jag tyckt att det har varit roligt att skapa någonting med människor som inte nödvändigtvis ingår i min då bekantskapskrets, utan man har helt enkelt bara samma syfte och engagemang i det man gör. Och Röda Korset är verkligen en sån organisation som jag tycker är fantastiskt att få jobba för. Nu tycker jag att Röda Korstanken är ju så otroligt viktig. Och just det här som du säger, så har man nu precis nu när vi spelar in där, så har man ju startat upp någonting som vi i Sunne kallar samverkansgruppen. Och samverkansgruppen hade vi redan då i förra när vi tog emot flyktingar från Syrien. Och redan då så var vi var verkligen pionjärer på det området, för det här speglades i stora delar av Sverige, så pratar man om detta, den här samverkansgruppen. Och samverkansgruppen består ju av väldigt många människor och organisationer. Det är olika verksamheter ifrån kommunen, till exempel skolan och socialen, det är kyrkan, det är polisen, det är räddningstjänsten, och det är vården, och det är naturligtvis ideella föreningar. Det är missionskyrkan, och det är några privatpersoner också. Och ämnet är ju att man tillsammans agerar för att stötta de människor som kommer till Sunne, och i dagens läge är det människor ifrån Ukraina. Mm.
Jo, Herta, jag vet ju att du tycker om och intresserar dig för det här tv-programmet Draknästet som SVT har, där kreativa personer och som har nyskapande idéer och produkter får presentera detta för ett gäng experter. Och om vi nu skulle föreställa oss att du fick sitta i den där panelen och vara expert, vad skulle du ge unga människor för råd som kom med en företagsidé eller en produkt?
Mm. Jag tror egentligen, för det första så tror jag att man behöver vara engagerad i en bransch som man är intresserad av och känner glädje av att arbeta med. För det måste vara roligt, för det kommer att ta väldigt mycket av ens tid. Så att det är ju naturligtvis väldigt viktigt. Men vad som också är viktigt är att ha verkligen klara mål. Och man måste göra en noggrann marknadsundersökning. Och så måste man naturligtvis också ha en genomtänkt affärsidé. Man märker ju i de programmen som finns nu med Draknästet, så ser man ju att de här investerarna som sitter där, de satsar gärna på personer med en stor energi och som verkligen har ett riktigt klart mål. Jag har ju följt det där programmet och jag ser ju hur det tänds någonting i ögonen på investerarna när det kommer många gånger en ung, otroligt energisk person som naturligtvis har ett otroligt klart mål för vart den vill. Så att det är ju viktigt. Sen behöver man ju naturligtvis, utöver att man får med sig investerare, så måste man ju också få med sig någon bank. Och det är ju oftast svårare naturligtvis hos en ung människa att ha ett gott renommé redan, utan det är ju sånt man arbetar upp. Men en bank måste man ju ha med sig. Skulle man dessutom etablera sig så att man liksom har någonting med kommunen att göra, så känner jag att det är väldigt viktigt att kommunen ställer sig välvilliga, är hjälpsamma och positiva till den här etableringen. Det kan ju handla om tomtmark, eller naturligtvis också den här myndighetskontakten som kan vara ganska så svår och kunna avläsa och veta vilka man ska ta kontakt med. Så detta måste ju kommunerna, de måste vara rädda om sina entreprenörer och verkligen hjälpa till på alla de sätt. För till slut är det ju så att det är ju därifrån som skattekronorna kommer. Det är ju entreprenörerna som ser till att skatten kommer in.
Och att arbetstillfällen kommer.
Ja, absolut. Och sen tror jag också att de här unga människorna, om de skaffar sig en mentor, så har man ju stor hjälp av det.
Härta, den sista fråga här. Vad önskar du för orten Sunne framåt?
Ja, att naturligtvis fortsätta att leva och blomstra. Men för några år sedan så var vi några stycken som hade en idé vad man skulle kunna tillföra Sunne. Och då var det en etablering av någonting som vi kallade för hela människan. Mm. För då återkommer man då till Österrike igen. För i Österrike så finns det ett koncept som drivs med en stor framgång. Och det bygger ju på att människor kommer dit och bor, så att det är en viss form av hotellanläggning. Men innehållet är att skolmedicinen gifter sig med alternativmedicinen. Och alternativmedicinen, det är ju yoga och olika typer av massage, akupunktur, meditation och smärtlindring och sånt. För i Österrike är det otroligt stort. Och det är ganska långa behandlingsperioder på det, men det är ju en så otroligt stor framgång med detta. Så att det hade vi var några stycken som hade en idé att man kanske skulle kunna ha etablerat det när Petter Stordalen lämnade Hotell Selma Lagerlöf. Men så blev det inte, då kom ju den här flyktingkrisen och så blev det en flyktingförläggning och sen så försvann allt sammans igen.
Men det är en idé att kunna ta vidare.
Absolut.
Miljön finns här.
Absolut.
Och engagemanget går kanske upp både igen. Tusen tack Härta Hedlund som kom.
Tack så mycket själv. Tack för att jag fick komma.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här Peter Obarius och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunnepodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka.